Ja. Jag är inte så bra på det där, vet du. Det var några andra här som inte var så bra heller, som jag tänkte berätta först. Det står i Hebreerbrevet, och när han skriver till dem så står det i slutet på femte kapitlet där att han är liksom, han fattar inte, alltså ni borde ha varit lärare, ni är babykristna fortfarande, ni behöver mjölk. Och för den fasta födan är för de som är vuxna, så liksom, han är alltså lite störd över att de inte hade vuxit som kristna, de han skrev brev till. Och så står det sen i sjätte kapitlet och från första versen: låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evigdom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Och ja, man kan ju se här då, alltså att det jag tänkte tala om idag, det är alltså de första grunderna i Kristi lära. Alltså, vad är grunden? Ni vet, när man ska bygga ett hus så är det så att man måste ha tillstånd för att göra det. När vi byggde till här, den här hallen här ute, så sökte vi ju vissa ritningarna och vad vi skulle bygga och så där. Vi fick godkänt. Men så var de här och kollade och så sa de: nej, ni får inte bygga. Ni måste påla. Slå ner pelare i marken. Så att det blev ju mycket, mycket dyrare, men mycket, mycket bättre. Vi fick inte bygga, för det var risk att det skulle rasa annars om vi inte hade gjort grunden ordentligt. Och när då författaren här till Hebreerbrevet skriver, alltså, så talar han om grunden i den kristna läran. Och så först så låter det lite konstigt: ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Skulle Gud inte tillåta? Nej, det är på samma sätt. Alltså, om inte grunden i ditt kristna liv är riktigt lagd, så går det inte att bygga vidare på det. Då kommer det att rasa. Så att grunden i det kristna livet är jätteviktig. Och den här, man kan säga så här: Guds plan med dig som är frälst, det är att du ska bli ett stort, vackert, fint hus, eller man kan säga ett tempel där Gud bor. Men då måste grunden vara riktigt lagd från början. Och det är det jag tänkte prata om här idag. Det är alltså sex pelare, eller man kan säga, för att grunden ska bli riktig så är det sex pelare, och de ska vara i rätt ordning som de står här. Det första är omvändelse. Det andra är tro på Gud. Och det tredje, det är dop, och det står det i plural. Det är alltså både troendedopet och andedopet. Handpåläggning, det dödas uppståndelse och en evigdom. Jag kommer inte att tala om alla de här punkterna här idag, men vad som är av egen erfarenhet, och när man ser alltså hur det är runt omkring i kristenheten, så är det så här att om inte det blir en riktig omvändelse när människor blir frälsta, så blir det aldrig bra. Det måste vara alltså en riktig, rejäl omvändelse. Jag kan berätta om mig själv. Första gången jag blev frälst, det var jag väl 11 år. Jag var på ett läger. Det var liksom sen en atmosfär och känslor och upplevelser. Så jag ville bli frälst. Sen kom Billy Graham till Ullevi i Göteborg och då blev jag frälst. Och sen så var jag på väckelsemöte så blev jag frälst. Och så var jag på läger igen och så blev jag frälst. Det funkade inte. Det var liksom upp och ner och ibland så trodde jag inte alls, ibland så trodde jag, men liksom det funkar inte i livet. När jag var 22 år, då gjorde jag någonting radikalt. Jag omvände mig. Jag såg att jag är på fel väg. Och det finns en väldigt bra liknelse som Jesus säger i Lukas 15 kapitlet. Jag ska inte läsa hela, men jag ska berätta den. För jag skulle tro att en del av ni från Afghanistan kanske inte känner till den så väl som väldigt många svenskar gör. Om den förlorade sonen. Eller som det står nu, liknelsen om den återfunna sonen. Men det var alltså det var två bröder. Och den ena kom till pappa och sa, jag vill ha arvet. Min del vill jag ha. Och han fick det och så stack han ut i världen. Och han levde i rullan. Flickor, vin, sång, massa med vänner. Tills pengarna var slut. Till slut, så för att överleva så fick han jobba som att han matade grisarna. Och för en jude så var det ju alltså att judar äter ju inte griskött. Så det var ju liksom nederst på stegen alltså. Så han önskade få äta den maten som grisarna åt. Men så en dag så tänkte han så här. Nej, jag blev hellre en av tjänarna hos pappa och blir dräng och jobbar hos pappa, för liksom så här kan jag inte ha det. Och så bestämde han sig. Alltså han hade gått ifrån pappa och alltihopa och han ville leva sitt eget liv, men så omvände han sig, alltså vände om och så gick han tillbaka mot pappa, mot fadern. Och så står det att när pappan såg honom på långt håll, så står det att pappan sprang fram för att möta honom. Och så sa han, och så kramade han honom, kysste honom och ta fram de finaste kläderna. Och nu ska vi ha fest för han har kommit tillbaka. Alltså vilken fantastisk resultat det blev. Att han omvände sig på riktigt. Han sa inte så här, jag kan väl gå tillbaka till pappa. Men det är klart, vi har kul med tjejerna också. Och så där. Och jag vet inte hur jag ska ha. Men det är ju bättre hos pappa ändå. Jag går. Nej, det är inte omvändelse. Utan omvändelse, det är alltså, nej. Och man för över det på dig och mig då. När du säger, jag är en syndare. Och jag är på väg åt fel håll. Men nu vänder jag mig till dig, Gud. Ja, men jag var ju en snäll mammas gosse. Jag var inte ute och söp och bråkade och slog runt och hade levde ihop med prostituerade eller någonting sånt. Nej, jag var ju en snäll mammas gosse. Men i Guds ögon så var jag lika mycket syndare som alla andra människor. En stor syndare. Jag menar, Eva, hon åt utav frukten av kunskapens träd. Det var inget, det kunde vara Gud förlåta. Alltså, Gud ser fruktansvärt allvarligt på synd. Och vi syndar allesammans. Så alla människor behöver omvända sig och säga: Gud, nu kommer jag till dig. Nu kommer jag som är, förlåt mig Gud. Alltså, när det har varit väckelse runt omkring i vårt land och i runt omkring i världen, och det är så nu också. När människor blir frälsta bara för att det är häftiga möten och så här, och det är häftig musik eller häftig talare och det är en härlig stämning, så rinner det ut i sanden. Men när människor får syndanöd och säger: ja, jag är på väg till helvetet. Jag vet att jag kanske berättade här om sistens, men det var i Wales i början på 1900-talet när det var väckelse där. Så var det alltså av folk, det var så mycket folk på mötena så alla kom inte in. Men det stod folk som aldrig hade gått i kyrkan förut, så stod ute på gatan och grät. För de hade sån syndanöd. För de förstod, jag är på väg till helvetet. Och så att någon fick gå in från kyrkan ut och be med dem som var där ute på gatan. Alltså, vad jag längtar efter, det är en riktig, rejäl, biblisk, gammaldags väckelse i våra bygder. Där människor alltså säger, wow. Det är det här jag har längtat efter hela livet. Det har Gud lagt i mig. Men jag måste bestämma mig. Jag kan inte gå göra det halvhjärtat. Det måste vara helhjärtat. Jag måste omvända mig. Jag måste se hur allvarligt Gud ser på mig och min synd. Men det finns en sak till också när det gäller det här med väckelse. Och det är det att sån här riktig genomgripande väckelse, så har det nästan alltid, kanske alltid, börjat med att de som är frälsta omvänder sig. Det har gått slentrian. Man går i kyrkan, man ber, man läser sin bibel för kvällen, man ber en enkel bön och så sover man och så. Tänker på allt man har att göra och så liksom tar allt det andra runt omkring över. Och så är det som det står i Johannes uppenbarelsebok, att det är bra det ni gör, men ni har förlorat den första kärleken. Och väckelse, det börjar med att Guds folk säger, eller var och en av oss personligen säger: Gud, är det något i mitt liv där du inte är herre? Och du vet, alltså, du behöver inte göra upp en syndakatalog, utan du ska bara vända dig till dig och fråga: herre, är det något i mitt liv som inte är välbehagligt för dig? Förlåt mig. Jag vill omvända mig. Är det någon jag ska be om förlåtelse? Ja, men då gör jag det här. Alltså en äkta, djupgående omvändelse. Herre, är det någonting som du har sagt i ditt ord som jag inte lyder? Men hjälp mig då, herre. Jag vill göra det. Det finns så många människor som säger så här: jag tror på Gud, men jag bryr mig inte om vad han säger. Ungefär. Jag menar, det här, det är Guds ord. Det är Gud som talar till dig och mig. Jag ber att det ska bli en sådan tid här i bland oss som är troende i den här bygden. Att det ska bli en väckelse som verkligen får ett genombrott. Jag vet inte ens om jag har varit med om det någon gång. Sen det är riktigt, riktigt. Men det har varit sådana tider här i Sverige. Det har varit fantastiska genombrott. När Sveriges folk höll på att supa ihjäl sig på mitten på 1800-talet. så berättades det om en präst som han var så full så han kunde inte förbereda någon predikan. Så han ställde sig upp i predikstolen och så läste han en sån där postilla. Och när han står där och läser så får han sån syndanöd så han börjar gråta. Och så alla i kyrkan börjar gråta för de fick sån syndanöd. Vad gör vi med våra liv? Och så blir det väckelse. Svenska folket drack per person omräknat till 100% alkohol så drack de 50 liter per person år i Sverige. De var på att supa ihjäl sig och så blir det väckelse. Ja, men se som det är i vårt land idag. Se som det är i vårt värld idag. Alltså det behövs en riktig väckelse. Och det börjar inte med något häftigt. Visst är det härligt och det ofta använder Gud det med att det täcker under mirakler. Människor blir mirakulöst helade som öppnar människors hjärtan. Men det viktigaste är det första det omvändelse. Att du och jag ödmjukar oss under Guds mäktiga ord och liksom och det smittar. Det kommer säga människor, men var inte du kristen förut? Jo, det var jag väl, men nu har jag omvänt mig. Ja, vad är det med dig? Det strålar om det. Kan jag få det som du har? Det är så det blir. Väckelse på riktigt. Så vill vi ha det. För att och många gånger i de sammanhangen så är det att människor gråter. Det är mycket av förkunnelsen under de sista åren här. Så är det att du ska må bra. Kom till Jesus och bli allt bra. Ja, alltså det bästa som jag har gjort det var när jag gav mitt liv till Jesus när jag var 22 år. Men det betyder ju inte att jag har varit en dans på rosor hela tiden. Det finns en kamp att vara en kristen och djävulen han vill att du ska inte vara så extremt överlåten till Jesus. Men han vill det. Alltså vad det kan betyda här i den här bygden om det får bli så som Gud har tänkt. Och det är alltså när man omvänder sig på riktigt. Så här, ja. Om jag är den enda i hela världen som går den här vägen så gör jag det i alla fall. Jag bryr mig inte vad människor tycker och tänker. Jag förstår Gud. Det är bara du som kan hjälpa mig. Det är bara du som kan lösa mig. Det är bara du som kan befria mig. Och då blir det väckelse. Och då är det så här att när en människa liksom har blivit medveten om sin synd så står fadern där. Nej, precis som det var i liknelsen. Han springer mot dig. Han springer mot dig och säger kom, vad jag har väntat på att du ska lämna ditt liv till mig. Vad jag har väntat på att du ska lämna allt till mig. Att du inte har någonting i ditt liv som inte jag är här i. Och så är han där för han vill, det blir en fest i himlen när människor omvänder sig, står det i Guds ord. Så det här med att tro på Gud och tro på Jesus, att han dog på korset för mig och att han uppstod på tredje dagen, det blir ingen teori, utan det blir liksom äkta, bara, det är sant. Du, Jesus dog för mig. Tack Jesus. Tack gode Gud att du offrar din egen son för att du älskar mig så mycket. Så det blir inte att man blir inte rädd när man omvänder sig. Man blir tacksam över den kärlek som man blev bemött av från himlen. Så att tro är enkelt. Det är inget konstigt. Jag hinner nämna lite grann om dop också. För det är så här. Barndop finns inte i Bibeln. Utan det är alltså när man omvänt sig och när man tror på Gud och på Jesus, då låter man döpa sig. Därför har vi en dopgrav här framme. Och jag tycker dopgrav är väldigt bra namn, för det är alltså man begraver den gamla människan. Nu är det definitivt slut med det gamla. Nu lever inte jag längre, utan Kristus lever i mig. Det är alltså ett beslut som du tar att följa honom. Och sedan är det också så att när du har omvänt dig, när du tror på Gud och Jesus, när du har låtit döpa dig, så ska ni som gåva bli döpta i den heliga ande. Och andedopet, det är ju alltså när människor har blivit andedöpta, det är ju det som har gjort det stora genombrottet för kristendomen i världen. Alltså från början på 1900-talet, när liksom pingstväckelsen började, så är det alltså hundratals miljoner människor som har blivit frälsta. Och det finns alltså en kraft i andedopet. Så att det händer mycket mirakel, tecken och under. Att människor får uppenbarelser av olika slag. Det var under den första pingstväckelsen, så var det några som var samlade i bön i Amerika någonstans. Det var två svenskar som var där med. Och så plötsligt så får en, inte någon av svenskarna, utan en annan där, fick ett profetiskt tilltal. Och så säger han, ni två från Sverige, ni ska åka till, och så sa han något namn. Och ingen visste vad det var, så de var tvungna att ta reda på en karta. Och då såg de att det var en liten plats nere i Brasilien. Men de förstod det här i den heliga ande som har gjort detta. Så de här två svenskarna åkte till Brasilien. Idag är det många, många miljoner, jag vet inte hur många miljoner, som har blivit pingstvänner i Brasilien. Genom de här två svenskarna som var öppna för den heliga andes tilltal, som var döpta i den heliga ande, som talade i tungor och prisade Gud, och så fick de ord direkt ifrån himlen. Det är så Gud vill att det är inte vi som skapar väckelse, det är Guds heliga ande. När du blir döpt i den heliga ande, så påverkar det dig och alla runt omkring dig. Jag tror att jag nöjer mig. De här tre punkterna som är kvar, handpåläggning, det dödas uppståndelse och en evig dom, det tar jag vid senare tillfälle. Men det är ändå så att vad människor än tror och tycker, så är det sant så att alla ska dö. Alla människor ska dö. Och alla ska uppstå till dom. Och har du då alltså tagit emot Jesus och blivit frälst, så är du inte dömd, för Jesus har tagit domen på sig. Men du kommer att dömas efter hur du har levt efter du har blivit frälst. Det står att du ska få lön om du har gjort som att du har vuxit vidare och blivit ett tempel för den heliga ande. Så ska du få lön. Och en del de kommer till himlen men utan lön. De har liksom hållit sig till Jesus men ändå liksom inte... De har blivit kvar på babystadiet och aldrig blivit det han hade tänkt. Men så är det. Vi slutar där idag. Vi ska ju be tillsammans. Fader i himmelen, jag prisar och lovar dig. För att det finns en ordning, Herre. Hur man blir frälst. Att man får ta det i rätt ordning. Att människor ska omvända sig. Och jag ber, Herre, att det här predikan ska få bli till en... Att det finns människor som kommer höra och förstå att det här var till mig. Jag måste omvända mig. Jag måste ge mitt liv till Jesus helt och fullt för att det ska fungera i mitt liv. Välsigna var en som är här och välsigna dem som kommer att lyssna på det här på nätet också. I Jesu namn. Amen. Om du... Är vi lovsjunger här tillsammans? Nej, det blir ingen lovsång. Det blir mat direkt, eller? Okej. De håller på, ja. Ja? Gode Gud välsigna maten. Amen, kan vi säga då. För lite gemenskap fram till maten är klar då. Och sen är det någon som känner så här. Nej, jag vill... Jag behöver